Hallå där. Det här är Thomas Jennebo och Motorcykelradion. Kul att du lyssnar. Det var ett tag sedan det kom ett nytt avsnitt, jag vet. Men nu är det dags igen. Och jag lovar, den här gången kommer de komma lite tätare. För att det visar sig att det är folk som lyssnar på de här podcastavsnitten och som vill höra mer. Så att då får det bli så helt enkelt. Dessutom är det ju kul att göra dem. När jag spelar in det här, då har den sista Vasaloppslöparen för säsongen precis gått i mål. Eller precis och precis, men i alla fall tagit sig i mål där i Mora. Och då är det ju, i alla fall enligt mitt sätt att se det, vår på riktigt. Och på våren, ja men då tar man ut sin motorcykel och åker en sväng, eller hur? Det som har ställt till lite grann, det är att natten till idag, det är den 7 mars när jag spelar in det här, så vräksnöre. Så att även om det har smält undan en del nu, så kommer liksom 15 centimeter blötsnö bara så där och ramla ner. Men det är ändå ett tydligt tecken det här med att Vasaloppet är kört och att man hör lite fåglar. Även om det mest är, inte bara talgoxar, det är lite annat också. Drillsnäppor. Nej, men dags att gå in i garaget och ta tag i saker och ting, eller hur? Och jag är ju precis som alla andra motorcyklister helt redo när våren kommer. Motorcykeln, den står ju liksom och väntar, och den är ju i topptrim eftersom jag då, när den ställdes in i höstas, jag gjorde sista turen rätt sent. Jag var hemma hos min kompis Nisse och tittade på upplösningen av MotoGP-säsongen. Och det var väl i november någon gång, då åkte jag motorcykel dit, det var ganska fint väder. Och sen har jag då naturligtvis gjort i ordning hojen inför vintern. Tvättat, fixat, donat och allt det där som man ska göra. Så att när våren kommer så är det bara att dra igång och sticka iväg. Och batteriet underhållsladdat och allt det där. Nej, jag har inte gjort något i vanlig ordning. Förstår inte hur det blir så där. Jag bara ställde in och tänkte, men jag fixar väl det där sen. Så, men vi kan väl ändå kolla att det funkar. Nu har jag så på med tändningen. Brukar ju gå åt lite tjåk kanske. Och sen är det bara att trycka igång. Ska vi höra? Vänta nu. Hörra, den kommer. Inte. Nej, det behöver nog laddas, det batteriet, som vanligt alltså. Jag förstår inte att det blir på det viset. Det är ju likadant varje år. Jag tänker så här, nej men det där fixar jag. Det är klart, jag har ju de där kablarna, det är bara att ansluta, så kan ni stå och puttra på underhållsladdning hela vintern. Så här är bara så när det är dags, men nej, det blev ju inte av. Och tittar jag på den så, ja, det är de här myggen, insekterna sitter ju kvar fram på kåpan precis som de satte sig i på sensommaren när vi var ner till Brno och kollade på MotoGP. Det var ju varmt så in i bängen med någon, och en fantastisk resa. Det var vi 9 pers som åkte hoj ner. Det blev en del insekter, det kan man säga. Och det regnade ju lite grann i och för sig på hemvägen en stund, så att några skördes väl bort. Men så mycket mer avtvättat blev det ju inte, faktiskt. Shame on me. Vad har vi här då? Här har vi hjälmen. Ja, men den ser ju, den är ju pigg. Den är fräsch. Det, ja, lite sån här, litet märke här uppe till vad blir det, på högersidan. Fram, inte, ja, lite till höger om mitten. Det var också på vägen ner där mot Brno. Någonstans. Jag hade åkt en timme ungefär från Rostock söderut på autobahn, och så åker förbi någon sån här, finns mycket naturskyddsområden där. Någon typ av fågelskyddsområde, och jag kanske gjorde mig skyldig till något, bröt mot någon tysk lag, men jag dödade en fågel när vi kom och åkte där. Men det var inte med flit, utan den flög upp lite obetänksamt, eller flög rätt ut, så jag tog den med pannan, kan man säga, med höger delen av pannan. Jag har aldrig krockat med en fågel på det här sättet någon gång förut, det kan jag säga. Det var premiär. En riktig fet smäll blev det, och fågeln, jag gissar på björktrast, jag har ingen aning, men det kändes eller såg ut som en sån. Den får ju all världens väg och rakt in i himlen på något sätt, både bildligt och bokstavligt talat. Så var det med det. Men annars så ser den ju fräsch ut, hojen, och de här däcken som jag recenserade i ett tidigare avsnitt från 2013, de däcken åker jag på fortfarande, och de tål definitivt, i alla fall bakdäcket som är mest känsliga, tål definitivt den här sommaren också, om jag inte ska åka sjukt mycket. Men det vet man inte, det kanske blir sjukt mycket MC-åkning den här sommaren. Förra sommaren blev inte så jättemycket åkt, så där, det är väl en av förklaringarna till att det är så pass mycket mönster kvar i det däcket. Man kan nätt och jämnt se att det börjar på att bli lite platt på slitytan. Och det får vi nog tacka den Brno-resan för att han blir ut. Annars så, men det är fortfarande rejält med mönster, det är det. Men om jag petar här, Elisa. Jo, det är absolut att det klarar en säsong till, det gör det. Oh ja. Vad skulle jag säga mer? Jo, det blev ju inte så mycket åkt sommaren. Alltså förra sommaren var ju en märklig motorcykelsommar för min del. Började väl varmt och skönt, men då höll jag på med ett bygge, byggde radiostudio, den här studion där motorcykelradion bor numera tillsammans med några andra podcastprojekt jag håller på med. Så blev det inte så mycket kört, och sen blev det ju regn. Sen regnade det ju precis hela tiden, så att min premiärtur på motorcykeln förra året, det var veckan innan ungefär vi skulle dra iväg till Brno. Då körde jag iväg till ett varuhus för att köpa några grejer som jag behövde på resan. Så det var premiärturen, så att de där 300-400 milen som det blev förra säsongen, de var till största delen har samlat ihop dem på autobahn mellan Rostock och Brno. Ja, så lite på vägen ner till färjan då, Trelleborg. Och så, men ja, en märklig MC-säsong var det. Fördelen då med den här typen av säsong som var förra året är att jag känner ju att okej, förutom att jag inte har underhållsladdat batteriet, så jag tror inte jag behöver hålla på och mecka med oljebyte och så nu direkt, därför att jag bytte olja, filter, drivpaket, allting innan jag drog iväg på den där resan i augusti. Sent i augusti var det dessutom. Så att det där, det får hänga med en bit in på sommaren, så byter jag olja någon gång där runt midsommar. Tror jag blir lagom. Och bakdäcket, det kommer att hänga kvar. Framdäcket är ju knappt slitet alls. Det är ju, ser ju väldigt pikt och fint ut. Så att det här är lugnt. Det är lugnt. Men som sagt, någon start blev det ju inte nu då, så att jag gör så här och råkar, det är riktigt så usch kallt här inne i garaget. Det är ett kall garage i och för sig då, men nej, så vidare värst mysigt var det inte att vara här ute. Jag orkar inte ens fixa det med batteriet. Jag tar det en annan dag. Som sagt, det kommer att dröja ytterligare några veckor innan det torkar upp på vägarna. Men till helgen ska jag fixa det med batteriet och det och sånt. Ska jag göra. Och så, ja just det. 17, när jag kollar på jackan, hur var den nu då? Ja, alltså brallorna är ganska fräscha. De är ju bara sen här om året. Ja, nej. Den borde ju tvätta den där jackan. Det kanske jag kan göra också till helgen när jag laddar batteriet och tar in jackan, tvättar den och behandlar. Det är en sån här Gore-Tex jacka, men man ska ändå spraya på dem lite sånt vattenavstötande. Eller är det i år som jag ska ta tag i det med skinnstället kanske? Jag har ju ett skinnställ. Det är lite hippt att åka omkring i skinnkläder som ser ut som har varit med några år. Men grejen är att jag har ett skinnställ som inte bara ser ut att ha varit med några år. Det har varit med några år. Jag tror jag köpte det 2000 eller något sånt där. Så att det har den rätta looken. Otidsenlig stil och lite lagom nött och slitet. Problemet är bara att själva airbaggen på undertecknad tar lite större plats än vad som medges när man drar igen dragkedjan. Så det är nog det projektet också som ska till nu då innan innan sommaren kommer få plats i skinnstället. Det lät som en bra idé faktiskt. Jag tror jag går in. Faktiskt.
Så där, ordningen är återställd och jag är inne i stugvärmen igen. Konstaterar att det nog dröjer ytterligare några veckor innan det är dags att ta ut hojen. Och fram till dess har jag ju gott om tid på mig att göra det som jag pratade om ut i garaget där jag skulle göra. Och en del annat också. Jag börjar med en del annat för det var ju som sagt lite råkallt där ute i garaget. Och jag hinner göra allt det där andra sen, eller hur? Det jag kan göra nu då istället, det handlar ju om att förbereda sommarens ankomst. Och en del säger att man sitter och drömmer, men jag vill inte använda det uttrycket. Jag planerar, det låter mycket bättre. Även om det ser ut som man sitter och drömmer när man tittar tomt framför sig eller in i väggen eller in i någon dataskärm bara. Men jag planerar tillvaron, jag planerar sommaren som kommer och alla fantastiska motorcykelturer jag ska ta både när och fjärran. De där långturerna, ja, de kräver ju förstås sitt, både i form av tid och pengar. Och ganska ofta så tar det ena slut för det andra. Eller också har man bara det ena och inte det andra, eller tvärtom. Så det är lite mäckigt att få till de där gigantiska resorna. Men jag har lyssnat ganska mycket på en podcast under vintern här. Jag ska ta fram den, ska du få se. Jag ser, du ska få höra, jag ska berätta vad den heter. För det är ett bra tips. Om du är intresserad av äventyrsmotorcykling, alltså det här med att man sticker iväg på långresa och är borta 3 månader eller 2 månader eller åker till andra sidan jorden eller borta 3 år eller 12 år, då ska du absolut leta rätt på en podcast som heter Adventure Rider Radio Motorcycle Podcast. Motorbike Touring and Bike ADV. Alltså du kan söka på Adventure Rider Radio så hittar du den här podden. Det kommer ut ett nytt avsnitt varje vecka. Vanligtvis väldigt välproducerade, schysst ljud och fantastiska människor som berättar helt suveränt bra historier om sina resor runt om i världen. Och det allra bästa med de där historierna det är att de här som ger sig ut på de här resorna, de verkar vara sådana som typ du och jag. Alltså relativt vanliga människor som en dag sätter sig på motorcykeln, vrider på tändningsnyckeln, trycker in startknappen, åker iväg, fötterna på fotpinnarna och så sätter de inte ner fötterna på backen för de är långt, långt, långt borta. Det kan du höra om i den här podcasten. Jätteinspirerande. Jag inser att jag inte kommer att göra den där jorden runt-resan. Eller kommer jag det? Inte den här sommaren i alla fall. Det kan jag väl säga. Men jag inser också och förstår att motorcykeln är verkligen ett frihetsverktyg. Det är relativt ekonomiskt överkomligt att ge sig iväg på långresa på motorcykel trots allt. Men det var inte det jag skulle prata om egentligen. Det var det ena tipset. Utan det andra som har med drömmerier att göra, det är just det här att planera sina resor. Och den där långresan gjorde runt, den blir väl inte av riktigt. Däremot så har jag planerat många både längre och kortare rutter. Och då finns det också så intressanta verktyg numera. Alltså det allra bästa verktyget av dem alla. Ett helt outstanding. Det behöver varken någon dator, megabits eller ens ett batteri för att fungera. Utan bara vanlig läsbelysning. Det är en karta. En hederlig papperskarta. Papperskartor är svårslagna. Jag blev varsade i somras när jag och kompisarna då, som jag nämnde om det utifrån garaget, var till Tjeckien, till Brno. Jag hade ju tidigare, bara några veckor innan vi åkte iväg på den där motorcykeltrippen ner till MotoGP-tävlingarna, åkt ungefär samma vägar tillsammans med hustrun i vår bil. Då var vi på väg till Österrike, men kommer man med färjan till Rostock och sen ska man söderut, så åker man till stor del samma väg, oavsett om man ska till svänga av i Dresden mot Prag eller om man ska åka ner mot Österrike. Jag har samma GPS i bilen som på motorcykeln. Det är en sån TomTom motorcykel GPS med en adapter som funkar i bilen också. Och den körde vi då, ställde in på snabbaste vägen, och sen hade vi någon liten ort där precis på andra sidan gränsen, inte så långt från Innsbruck dit vi skulle stanna, där vi skulle stanna första natten när vi åkte bil ner. Och de här veckorna senare, när jag och kompisgänget var på väg söderut på motorcykel, så blev det så att jag fick rollen av stigfinnare. Det vill säga, jag var den som hade en GPS. Sen tyckte de också att jag hade för slö motorcykel för att ligga där bak och köra. Så jag fick hålla farten där fram istället. Och det är möjligt att en Transalp är för slö för att ligga sist i ett sånt gäng. Jag kan säga, ligger man sist i en klunga på 9 motorcyklister, så blir det åka av ibland för de som ligger längst bak när den där gummisnoden töjs ut. Själv hade jag en mycket behaglig resa där längst fram i ungefär 130 km i timmen på motorvägen. Det enda som inte var fullt behagligt hela vägen, det var ju att det var ett ständigt tittande i backspegeln. Inte nog med det här vanliga backspegelstittandet som man måste ägna sig åt på autobahn för att inte bli en siffra i olycksstatistiken, utan det handlar ju dessutom om att hålla koll på kompisarna bakom. Hängde de med nu på den där omkörningen? Eller 1, 2, 3, 4, 5, och det fladder 6, ja, alla är med. Så att det kändes som att jag körde genom halva Europa och såg allting liksom baklänges på något sätt genom backspeglarna ibland. Men det var inte det jag skulle prata om egentligen, utan det var den här GPSen. Så att vi slog in snabbaste vägen till Dresden och så kör vi. Och det var ju en fantastisk motorväg den där, är ju, när man åker genom gamla Östtyskland. Den är jättefin, bra asfalt och inte så mycket vägarbeten och inte så farligt med trafik heller. Plötsligt så missar jag väl någon avfart, eller GPSen pekar väl lite konstigt, så att vi fick köra av och så en liten rundpall och så ut på vägen igen. Sånt där händer. Det är inte så konstigt. Men sen så var vi inne i Berlin. Det var konstigt däremot. För så hade jag väl inte tänkt att vi skulle åka in i Berlin. Jag åkte där, hustrun och jag, i bilen några veckor tidigare. Vi åkte i samma väg, men då pekade GPSen inte in oss i Berlin, snabbaste vägen. Nu är man ju inte in och åker liksom på reperband riktigt, men nästan. Alltså det är ju motortrafikleder och matarleder och sånt, men sjukt mycket trafik, och det var ju vägarbeten naturligtvis. Jättevarmt och det stod still bitvis, och vi försökte snirkla oss fram så gott det gick, men det tog ju en evig tid det där. Sen hur som helst, för en lång historia kort, vi kommer dit vi ska, vi tar oss till Prag och det och sånt, och funderar lite grann över hur det kom så att vi hamnade i Berlin. Men ja, jag vet inte, jag skyllde väl lite grann på mig att jag måste ha missat någon avfart, och sen gör ju GPSen som den brukar när den liksom räknar om rutten, så det var väl där det blev fel. Men när vi åker hem om några dagar så kommer vi inte att köra genom Berlin. När vi åkte hem om några dagar så körde vi genom Berlin då också. Men vad fasiken är det som händer? Jag ställer ju in GPSen på snabbaste rutt, precis som vi gjorde hustrun och jag när vi åkte ner några veckor tidigare. Och ändå så drar den iväg längre österut än då. Vad är det som, hur är det möjligt? Så att det blev ju genom Berlin på hemvägen också, på de där motortrafiklederna där det stod mer still än rörde sig framåt bitvis. När jag kommer hem så tar jag fram ur bokhyllan papperskartan. Och då ser jag ju att jag skulle inte alls ha ställt in GPSen på Dresden som vi gjorde. Så jag skulle ha ställt den, jag kunde ha ställt den på Dresden, vi skulle ju nämligen till Dresden. Jag kunde ha ställt den på Prag, vi skulle ju till Prag också. Men jag skulle ha till exempel sagt åt GPSen att vi skulle köra via Bayreuth. Då hade jag varit säker på att vi inte hade kommit in genom Berlin. Jag vet inte riktigt hur GPSer funkar och det där med snabbaste vägen. Ibland så åker jag, eller med jämna mellanrum så åker jag till Stockholm, till svägerskan. Hon bor i en förort strax sydost om Stockholm. Och jag vet ju vilken väg som är snabbast och bäst dit. Ibland så säger GPSen att det är den vägen vi ska åka. För jag brukar nämligen använda den bara för att kolla. Men ibland så säger den att en annan väg är den snabbaste vägen. Och så pekar den iväg på ett riktigt långskott. Så att nej, man kan inte lita på såna där grejer fullt ut. Det är min erfarenhet. Och det fick jag bevisa då i somras. Så mitt bästa tips egentligen är att använd en papperskarta. Gör en grov planering på papperskartan och sen knappar du in grejerna på GPSen.
Ja, men man kan väl göra ett GPS-spår i ett dataprogram och sen bara föra över till sin GPS, hör du. Hur tänker du nu?
Jo, det kan man säkert, men TomTom och Apple är inte riktigt kompatibla fullt ut och jag vill inte använda min gamla Windows-dator för den är så extremt gammal och skröplig, så att jag får helt enkelt göra lite halvautomatisk metod. Jag tycker den funkar bra. Kolla papperskartan, hitta några välvalda orter som du absolut känner att de där ska vi passera så att inte GPSen får för sig att lägga någon onödig genväg. Då blir det bra. Så att bara lita till elektroniken, nej, jag är skeptisk. Att lita till papper och elektronik i en skön kombo, ja, det är ju kanonbra. För den som ändå vill hålla på och pilla på sin padda till exempel eller sin iPhone så finns det ju fantastiskt bra sådana programvaror också för att kunna planera sina resor. Det finns många sådana här appar. En som jag hittade här i höstas som jag tycker är riktigt, riktigt bra. För att den går att lägga ut kringelikrokrutter med hur som helst. Och jättelätt att göra olika såna här delmål och sånt. Och få den att räkna och skriva ut allt från höjdskillnad till hur dant vädret ska bli till och med. I alla fall om man ska resa imorgon. Den heter, ja, vad heter den nu då? InRoute heter den. Den finns på App Store. InRoute. Det finns säkert många andra liknande appar. Men den har jag provat och jag tycker den var fantastiskt bra. Den kostade några spänn, den var inte så jättedyr. Men det var definitivt värt pengarna. Och jag ser ju här vad jag har lagt ut för en rutt. Jag har lagt ut en rutt som är ganska precis 100 mil. Och då funderar man över varför har du gjort det? Eller 100 mil, den är 160 mil. Varför har du lagt en 160 mila runda? Det ska ta 20 timmar och 7 minuter att köra. Är du inte klok i huvudet? Nej, men det är det här Iron Butt. Iron Butt, det är en sammanslutning av människor som kör olika sträckor på olika sätt under x antal timmar och så får man då diverse utmärkelser för detta, eller man får köpa utmärkelsen, eller man får betala en startavgift. Man kör när man vill, man lägger upp rutten hur som helst. Man ska ha kontrollanter som man ordnar själv i starten, kontrollanter som man ordnar själv när man kommer i mål. Och sen så ska den här rutten då vara så att vid varje ändpunkt, man kan säga, vi säger att man kör en bana, den här som jag har lagt upp, den är som en rektangel. Så att då har jag en ändpunkt Falun uppe till vänster på kartan, den andra är Gävle uppe till höger och nedanför Gävle sen har Stockholm som en punkt, Norrköping, Karlskrona, Halmstad, Jönköping och så tillbaks till Örebro igen. Då går man in och så tankar man på den ställen och så tar man kvittot och där får man klockslag och också position så man kan visa för Iron Butt Association att man har varit på de ställena och man har varit där på den och den tiden. Och klarar man då i det här fallet, alltså 160 mil på 24 timmar, så har man rätt att få kalla sig järnröv. Och det skulle ju vara kul att göra någon gång. Så det var det senaste jag planerade, en Iron Butt. Om jag kommer att genomföra den eller inte, det vet jag inte, men lite frestande är det ju. Så att där fick du två tips om sånt som du kan göra för att hålla dig flytande fram till dess att asfalten torkar upp en gång för alla. Nämligen ett podcasttips, Adventure Motorrider, som låter dig följa med andras resor runt om i världen, och den här InRoute som hjälper dig att lägga upp den perfekta långrundan, eller för all del kortrundan, som du sen med några sköna knapptryck kan föra över till din GPS. Nu ska jag själv gå och trycka på en knapp som ger upphov till en skön känsla. Nämligen knappen till kaffebryggan. Sen får det bli en kopp eller två. Ha det gott. Hör gärna av dig till Motorcykelradion. Du hittar adresser och sånt på hemsidan motorcykelradion.se. Du vill ha adressen här? Okej då. Det är brum@motorcykelradion.se. Jag heter Thomas Jennebo och jag lovar att snart vara tillbaka igen med ännu ett avsnitt av denna lite då och då utkommande podcast Motorcykelradion. Ha det gött!